ni beredda eller?
Ja.
Ja.
Ja just det, stäng av telefonerna.
Ja,
tack så mycket.
Eller ljudlöst i alla fall.
Tänk om den har varit, ringer mig och bara...
Den har varit, ja precis.
Jag har fått en bonus. Oh,
ja, ja, ja. Hörrni, håll käften, kör bra.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves, get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Det är så vi peppar upp oss varannan vecka i Fighterpodden. Härligt att du är med oss. Där sitter Simon Kölle.
Tjena, tjena.
Där sitter Hans Wiklund.
Hallå.
Vad var du förra veckan, du?
Nu ska vi se, vad sa jag till dig? För jag ljuger alltid om det här så att jag måste ju måste försöka tänka efter. Men hade vi något viktigt uppdrag, misstänker
jag? Du skulle träna, ska du faktiskt.
Gjorde
jag? Ja, jag måste träna, ska du bara. Ja,
men det var inte då du var ju vid ubåten, det var igång.
Ja, nej, det var i Köpenhamn veckan innan det. Och då var jag nere och tittade på Raket Madsens ubåt.
Ja.
Förskräcklig brottsplats, men ja, det var spännande.
Det är så sjukt att du kombinerar liksom veckans brott med Fighterpodden.
Ja, det är, ja, men det känns ändå som en naturlig kombination. Jag vet inte varför.
Jaha, jag heter Mårten Söderström och där borta i hörnet har vi Johan Hallin.
Hej, hej.
Hej, hej, som numera har fått definitionen Johan i hörnet.
Johan i hörnet.
Det kan ju lyssnarna inte riktigt se, men han, nej, står ju faktiskt i hörnet.
Skamplån.
Och jag satt och försökte förklara för någon här, vad är det han gör för någonting? Alltså så att egentligen så är han någon form av övervakare. När vi har fel, inte har koll, så ska han ha lite koll. Så här.
Mm. Ja, men det är som med gamla ordföranden liksom. De får ju sådana uppdrag, eller hur Johan?
Sparka snett åt vänster.
Ja, nej, men, han är alltså emeritus, alltså uttjänt. Alltså, han var bra förut och sen nu är han gammal.
Ja. Eller så här, landshövding.
Ja, det kan det bli. Exakt. Bästa fall.
Så här är det, att idag har vi också tävling. Vi har två biljetter till Superior Challenge som vi ska berätta om sen. Där man då ska svara på en fråga. Och det som skickar in svar först till oss när man hör podden, så kommer vi avslöja vinnaren till nästa podd.
Ja, först och rätt svar antar jag då, du menar.
Yeah. Ja, precis. Först och rätt svar.
Inte bara först.
Så är det precis. Men idag har vi ju då härliga och fina gäster igen. Jag ska skriva en presentation, så tänkte jag ska försöka vara lite check här. Så det är Sveriges motsvarighet till kanske Ken och Frank Shamrock, eller varför inte Nate och Nick Diaz.
Oh.
Känns lite likare faktiskt, eller hur? De talangfulla MMA-utövarna Daniel och David Teimur.
Woo!
Woho! Bra. Som alltså delar mikrofon här. Då ska vi se här, då har vi alltså den äldste, och det är du, Daniel.
Daniel, precis, det stämmer. Precis.
Och sen har vi då en yngre, som sagt, David. Ni har även en bror som heter Gabriel, va?
Ja, exakt. Han var ju vår storbrorsa, han hjälpte oss väldigt mycket. Men han valde att satsa på frisörlivet, och han är en frisörstjärna idag och satsar på sin frisörsalong liksom. Och han är...
Ja, ni har väldigt snygga frisyrer, det måste jag säga.
Så, det är vad han hjälper oss med nu för tiden, mycket med frisyrerna och hjälper oss med stöttning och fighting och allt.
Var själv väldigt duktig, alltså många vet inte om det, men han var faktiskt väldigt, väldigt duktig. Han hade kunnat kanske komma till en nivå också.
Han var ju minst lika bra som oss, om inte bättre, men han, vet, Gud har en plan för alla och han valde att satsa på frisören. Hans position var att hjälpa oss lite grann där med fightingen och så han valde inte att satsa lika mycket som vi gjorde, men han har gått många matcher och likadant som oss har han avslutat dem på knockout också, så han är riktig Teimur igen där också.
Han klippte till dem helt enkelt.
Klippte till.
Ja, jag tar inga extra för det där.
Ja, okay. Vem av er upplever ni pratar mest hemma?
Daniel kanske, eller? Ja, det jag vet.
Jag pratar mer i ringen.
När vi ändå är där, vi kan väl ta den grejen, eller hur?
Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All three judges score the contest 30-27 for the winner by unanimous decision, David Taylor!
I'm here with the winner, David Taimur.
Nu går du iväg här. Han försöker få tag på dig, Rogan.
Ja, du stack iväg.
Så var det, eller hur? Och sen hade
vi haffade varandra backstage istället.
Han gjorde det.
Vi hade en bra konversation där bak. Han var riktigt imponerad på min prestation och han sa liksom, I can't wait to see you perform again.
Ja, vi ska kul, prata liksom om era matcher, ja, och att ni är två bröder som har UFC-kontrakt i Sverige. Det är skithäftigt.
Ja, det, är inte, det har vi väl aldrig haft i studion för två UFC-fighters.
Nej, vi har inte haft två bröder ens, tror jag. Ja, det skulle vara Mårten och hans brorsan. Ja.
Vi kan väl konstatera att det är ganska bra med säkerhet här inne nu.
Ja, ja, eller hur? Ja, men så är det, stämmer. Ja, stämmer.
Nej, nej, Simon är här. Det är ju inte alls säkert.
Jag är
säker.
Knivmannen.
Ja, stackars dig, Simon. Men du, det är dags för dig nu.
Det är dags för mig nu.
Det är din programpunkt. Programpunkten Kampsportsnyheter i korthet. Och för dig som lyssnar då, alltså det är en vecka tillbaka och en vecka framåt.
Eller två veckor tillbaka och två veckor framåt.
Det är om ni lyssnar på den här podden om ett år, så är det ett år och en vecka tillbaka. Det är helt beroende.
På något sätt det blir saker som har hänt och saker som kommer i alla fall. Mm. Vi har haft karate-VM. Vi pratar ganska lite om karate här i podden, tycker jag.
Hej!
Du gillar karate, eller?
Jag älskar karate.
Han har svartbälte karate.
Jag har svartbälte karate. Chitoryo.
Chitoryo.
Okej, okej. Vad är det för stil?
De klappar till varandra, jag har ingen aning. Det är väl ungefär som karate-VM
mest. Har vi i alla fall haft. Och det är rekordstort karate-VM. 1700 deltagare, 110 länder. Det är ganska mycket.
Ja. Jädrar. Det är en global sport på riktigt faktiskt.
Ja, men det är verkligen det. Och 2020 nu då, så kommer det in i OS också. Mm. Och då, därför så satsas det något enormt på just karate. Och vi hade vår första medaljör på 10 år. Ett brons blev det där. Anna Johanna Nilsson var det som tog det U21 minus 60 kilo. Och som sagt, det var hennes tränare som Sadik som tog det för 10 år sedan.
Ja, just det. Då har hon något brås på. Ja, det måste det vara.
Ja, men eller hur? Sen hade vi 2 stycken sjundeplatser. Så att det är spännande. Vi får nog återkomma till lite mer karate någon annan gång.
Johan i hörnet, för frågan nu. Den här typen av karate, öppnar du en öl precis?
Ja. Dåligt.
Den här karaten, är det samma som Kyokushin karate?
Kyokushin.
Kyokushin, ja.
Kyokushin. Nej, Kyokushin är ju en egen karategren liksom. Nej, så att sportkarat, den vanliga sportkaraten ser ju annorlunda ut än Kyokushin. Kyokushin är mer, ska man säga, som thai-boxning med karate-gi på. Fast man inte får slå i ansiktet, lite annat lullull.
Ja, det är en väsentlig skillnad får man ju säga. Mot thai-boxning menar jag.
Utan tecken och armbågar och sånt där.
Det är till och med olika förbund faktiskt. Det är... Kyokushin är ju med i kampsportsförbundet och karateförbundet. Ett eget förbund som var väldigt stort, eller som är väldigt stort.
Varför jag frågar är ju för att de som tränar Kyokushin karate, de säger karate och det här är också karate. Det är lite grann som vi diskuterar.
Båda är ju karate.
Ja, det är de. Men det är lite grann som vi har diskuterat med jiu-jitsu. Att traditionell jiu-jitsu och brasiliansk jiu-jitsu, man säger jiu-jitsu båda två, men det är ganska olika.
Ja, det är det ju. I Brasilien säger man bara jiu-jitsu till exempel. Man säger inte brasiliansk jiu-jitsu när man är i Brasilien.
Nej, det blir ologiskt. Ja. Alltså, men om du kommer någon som tränar traditionell sport-jiu-jitsu till Brasilien och säger att jag tränar jiu-jitsu,
då säger de, vad håller du på med?
Exakt, vad håller du på, står du på, hoppar?
Vi kanske inte ska snöa in så mycket på det, men i Grekland säger man ändå grekromersk brottning.
Bröderna Taimer går härifrån snart, de orkar inte lyssna på det.
Nej, fortsätt, det är intressant det här. Tala om brasiliansk jiu-jitsu, vi hade ju våran tränare Allan Finfo som vann i
USA.
Precis. Han vann ju nyligen, så han kom till klubben idag, han hade så här massa...
Tre guld.
Ja, jättefina, liksom, stora medaljer och sånt, så... Han är grym, Allan, verkligen.
Finfo.
Ja.
Ja, men verkligen. Vi måste ta hit honom, känner jag. Vi har pratat om honom flera gånger. Men nu fick vi in den grejen också. Hoppa över det. Men vi kör MMA då. Lina Länsberg åkte ju på en förlust mot Aspen Ladd. Väldigt tveksamt domslut, ska jag säga. Eller vad säger ni?
Han bröt ju bröderna, såg ni?
Självklart såg vi Lina faktiskt.
Men vad tyckte ni om att domaren stoppade?
Ja, alltså jag kommer inte ihåg exakt. Det kändes som att det var lite tidigt stopp där. Men det, ja, vad ska jag säga?
Vad tycker du, Simon?
Det känns som att det var alldeles för tidigt faktiskt. Det finns någonting, vissa domare, de kan inte se liksom, tjejer få stryk på samma sätt. Det är ganska tydligt liksom. Men skulle Cyborg blivit stoppad på det? Nej, det skulle hon inte liksom. Alltså, Ronda Rousey
jo,
skulle få
om Cyborg hade varit på toppen så hade matchen...
Då hade det slutat. Men du vet, Ronda Rousey, hade hon fått de slagen? Nej, det hade inte stoppats liksom.
Ja. Så det är lite olika. Det är tråkigt, men som sagt, vad ska man säga?
Vad säger du, David?
Ja, det var lite tråkigt det som hände. Det var väl, jag tyckte också att det var lite för tidigt stopp. Vad ska man säga liksom, när domaren har sagt sitt och sånt, då är det liksom gjort och sagt. Så.
Det här är typiskt kampsporter. Man gnäller inte på domaren. Det här är inte fotboll när man håller på att snacka skit om domaren och säger att de gör fel hela tiden. Det är kampsport, så är det, det är som det är liksom. Domaren dömer.
Absolut.
Johan?
Det Lina har funderat på här när hon har intervjuer, det är ju att hon tycker att, att domaren blev påverkad av att Ladd skrek väldigt gällt och liksom markerade varje gång hon slog. Och att det skulle ha påverkat. Hon hade ju ryggen på Lina och satt och liksom hade backmount och slog henne. Men Hon tyckte, enligt Lina var det inte hårda slag. Och hon tror att det här kan ha påverkat, liksom att det här skrikandet påverkade dem. Mm.
Det tyckte jag var intressant när vi har satt sport. Valdo Zapata som är expert där, han sa ju också att det är ju en del man lär ut till sina fighters. Att när man ligger på och pressar, att man låter mäktig samtidigt, så påverkar det domaren lite grann. Och det är ju liksom taktik, det är ju rutin på något sätt. Även om det här var en väldigt ung tjej, liksom, så hon var ju smart.
Ja, det är lite karate-tricket. Man skriker och slår. Liksom.
Skriker och får mer kraft.
Den som skriker högst vinner.
Vi ska gå vidare till en annan förlust då, tyvärr. Vi hade ju Jack Hermansson som gick en... Han har ju verkligen gått från klarhet till klarhet senaste tiden, och så mötte han Thiago Santos och åkte på förlust TKO i första ronden. En sekund kvar var bara av ronden. Och han gjorde väl det här klassiska fel. Det kan ni säkert berätta mer om, grabbar. När man blir träffad så backar han rakt bakåt, hela buren rakt igenom. Han tog aldrig en vinkel någon gång. Det är ganska basic egentligen, eller hur? När man retirerar, att försöka ta en vinkel vid något tillfälle. Vad säger ni om det?
Vad jag tog riktigt är att Hermansson, han studsade lite för mycket där. Han var inte så stabil i sina steg, och just i den här V-klassen, just hans motståndare, han kom som en pansarvagn mot honom och han backade och tog sneda steg bak. Och det påverkar lite grann. Men jag tror inte att han blev sönderslagen. Det var liksom att det såg så ut lite som Linas match. Men där får man tänka på det med stegen också.
Ja, det här var ju hans tuffaste motstånd hittills.
Ja. Han har tydligen många avslut också, den här killen. Så han slår ju hårt. Men viktigast är att Hermansson återhämtar sig och kommer tillbaks bättre än någonsin. Och han är grym. Han är bra liksom.
Han är grym. Och han kommer komma tillbaka helt övertygad. Jag tror att han säkerligen skrattade 20 minuter efter och bara tänkte på nästa match. Han hade det psyket. Michel Ersoy hade rätt när han tippade förra gången när han var här i podden. Han trodde på Darren Till, att han skulle slå Donald Cerrone, och det gjorde han. Skedde i rond 1. Oscar Pichotta, som jag snackade om, som jag vet inte, kommer ni ihåg honom från när han mötte Sadi Bossy?
Tvärtom. Han kommer ihåg oss.
Vadå, berätta.
Vadå?
Det är rätt. Nej, men han gjorde sin UFC-debut. Jag hypade ju honom lite, han är obesegrad. Han vågade stå mot Sadibo, och sen så en triangel åkte ju Sadibo på när de möttes. Han vann sin UFC-debut, väldigt tydligt domslutsvinst där. Jan Blachowicz kom tillbaka i vinstkolumnen med en bulldog choke. Inte ofta man ser dem mot Devin Clark där i rond 2. Som han också fick performance of the night för. Det är bulldog chokes, det är inte så vanligt. Var det inte det som Niklas Bäckström också vann med någon gång i Tyskland?
Exakt. Det var ett liknande mot den här finnen. Ninimäki,
va? Ja, precis. Tom Ninimäki. Ja. Det är kul.
Det ska ju inte lyckas på något sätt.
Nej, det ska inte. Har du fått in
ett vanligt skolpojk? Om jag har fått in det? Nej, det har jag inte. Och jag har inte blivit utsatt för det heller.
Okay. Ännu. Det gör man inte på Prana.
Vi har ingen sån där teknik.
Niklas är faktiskt duktig på de där låsen. Vi har liksom varit, alltså, tränat ihop en hel del. Så han är riktigt duktig på den här låsen, som Anaconda.
Ja. Men det var som sa, han sitter framför tvn hemma och bara övar själv liksom.
Ja.
Vad vann han på
Of the Bulldog Night? Bulldog Choke. Performance of the Night fick vann han.
Men du vann ju Fight of the Night, fast du förlorade, eller hur? Var det inte så, Daniel?
Ja, exakt. Det stämmer. UFC tyckte jag att det var fightens bästa match, galans bästa match, och
ja, det var det ju.
Det var
utan tvivel. Herregud, vilken fight.
Men det är konstigt ändå att du förlorar match och ändå blir det,
ja, men det...
Får du några pengar då? Får du några pengar för att det är Fight of the Night?
Ja, alltså, man får lite pengar, men det blir inte så mycket kvar efter skatter och utgifter.
50 000 dollar. Ja,
så. Men som svar på frågan, du fick ändå pengar för att det var Fight of the Night.
Ja, exakt. Men som sagt, det blir inte så mycket över.
Ja, bra match i alla fall.
Självklart, man även att man förlorar, de ser det som en helhet att man har presterat bra, liksom, man har bjudit på en show och älskar om det, så är det liksom Fight of the Night. Och, det uppskattas.
Derek Brunson imponerade stort när han stoppade Machida i första ronden. Han hade touch of death, som någon sa, liksom, att han händer i norr, alltså vilken kraft han har.
Samtidigt blir man ju lite, och samma med Damien Maia som du precis skulle prata om, att det är ju lite deppigt med de här gamla storheterna. Att nu sporten utvecklas så snabbt, så folk är så mycket snabbare än de har varit tidigare. Så att, har du några år på nacken och börjar komma upp i 35-40 bast, du har inte med saken att göra.
Och varit borta några år och sådana saker också.
Nu har ju doping avstängd, vilket ju inte är lagar förfall på något sätt.
Nej, det är sant. Damien Maia då, han åkte också på förlust. förlust mot Colby Covington på domslut. Och det är, han har ju problem mot riktigt bra brottare som inte han får ner. Liksom. Mm. Det är ett jättestort problem.
Men han var ju
problem.
Helt slut. Han var ju så trött.
Han var så trött. Han är, ja, nej, men han är ju fantastisk på backen, men man måste ju få ner det dit också. För att, vi har annars en väldigt hype just nu. Den är alltså helt enorm. Bisping mot GSP som kommer komma tillbaka, apropå att komma tillbaka då, på UFC 217. En gala som har tre stycken titelfighter. Det är Bisping mot GSP, vi har Cody Garbrandt mot TJ Dillashaw. Det är era kompisar. Johanna Jędrzejczyk som heter Rose Namajunas. Så tre stycken titelfighter har vi att se fram emot. Vilken av de här ser ni mest fram emot?
Jag ser fram emot Cody mot TJ.
Vem tror du?
Får jag säga Cody.
Mm?
Daniel tror nog på Cody också. Det skulle jag säga.
Men GSP-fighten då? Ni är inte nyfikna på den? Eller är han över?
Ingen av dem är så här, någon favorit av min stil. Jag tycker att GSP, han är inte så... Alltså, det, jag tycker att han är så kul att kolla på.
Nej, nu går jag. Jag tycker det här är för tråkigt. Men har du någon fundering på vem, om du nu inte ens kanske bryr dig, men vem tror du vinner då? Mellan Bisping och GSP?
Jag skulle nog satsa mina pengar på Bisping.
Vad säger du, David?
St-Pierre, han är ju liksom en komplett MMA-fighter, det är han. Bisping kan ha stora chanser att vinna, och plus att GSP har varit, han har ju varit borta också ett bra tag.
Mm.
Men jag tror på Bisping om jag får...
Bisping säger Brandon Tamer.
Mm. Okay, ja, intressant. Mm. 11 november har vi också en USA-gala som man skulle kunna kalla den comeback-galan nästan. Det är Dustin Poirier som heter Anthony Pettis där. Visst, Andrei Arlovski, som han har förlorat 5 matcher i rad nu, Andrei Arlovski. Så det här är ju, måste vara sista chansen för honom att visa vart skåpet ska stå. Och när han är bra så är han ju jättebra. Och ska försöka vända karriären mot Junio Albini. Så det är inte världens kändaste fighter, men det är en... Han har ju gått en UFC-match och då vann han Performance of the Night. Så att det betyder ju alltid någonting som vi har sett på Daniel bland annat. Det får man den i sin debut liksom. Det säger någonting ändå, måste man säga. Andra på kortet, apropå comebacks och sånt där. Vi har Matt Brown, Diego Sanchez. Honom måste ni gilla, eller hur? Diego Sanchez. Nu tar han ganska mycket stryk, men hans vilja, attityd.
Han är skön. Men vänta bara, när Timur-bröderna, ja. de ska visa vad riktig fighting är.
Ja, det är bra. Ja. Nej, men det är Nate Marquardt också, en sån här gammal goding, Joe Lawson, Clay Guida, Sage Northcutt med flera på den galan. Conor McGregor säger sig att han nu vill möta Tony Ferguson, så att det är hans rimligt nästa steg. Vad tycker du om det, Hans?
Ja, det vore kul om han körde MMA igen. Sluta med boxning.
Men då får han inte 100 miljoner dollar.
Nej, det lär han väl inte på. Han kan få en smäll på käften istället.
Tony Ferguson, som ju har tagit bältet, han har också blivit tilldelad svart bälte faktiskt i 10th Planet Jiu-Jitsu av Eddie Bravo. Det är inte jättemånga som har det. Han har ju blivit lite mer vänlig med att ge ut bältena nu senast tiden, men det är ändå Tony Fergusons submissions ser riktigt vassa ut. Alltså. Mm.
Men gjort en grej av det som du säger, 10th Planet Jiu-Jitsu, att det ska vara lite mer exklusivt att få svart bälte där. Det har ju varit liksom Eddie Bravos grej, men
ja. Ja, men till slut så måste han ju ändå lämna ut dem, för folk har ju stått och harvat vid brunt väldigt länge där i hans
system. Det beror lite på om de tävlar i brasiliansk jiu-jitsu eller inte. Du kan ju i och för sig göra detsamma. Om du kör MMA så spelar det ingen roll vilket bälte du har på i jiu-jitsu egentligen.
Nej. Och han vann från rygg på liksom,
visst,
teknik som de övar på mycket. Så att, Mark Hunt kan vi prata lite om. Han har blivit avstängd från UFC. Han pratar väldigt illa om UFC just nu.
Jag såg det där.
Du såg det komma. Ja. Ja, men han har ju också stämt UFC för den här Brock Lesnar-matchen. Att Brock Lesnar var ju dopad i den matchen. Och då vill han ha pengar liksom och så här, för att ryktena säger att UFC visste om att han var dopad i den matchen men släppte igenom det. Det finns inga bevis, men Mark Hunt är övertygad. Dana White säger nu att det har ingenting alls med det att göra. Vi ska inte säga så mycket om det, men han har blivit avstängd för att han vägrar komma på en hjärnröntgen i Las Vegas.
Ja, det är ju rimligt då att man blir avstängd.
Ja, för att han har gått ut i media också, Mark Hunt i Australien, och sagt att han inte vill, eller att han ibland glömmer saker och han börjar sluddra när han pratar och sådana grejer. Självklart reagerar UFC. De håller väldigt bra koll faktiskt, i många länder också sådär.
En liten rolig grej på tal om Mark Hunt. Vi delade ju omklädningsrum nu senast.
Ah, just det.
Så, alltså jag lovar dig, han snusade i omklädningsrummet. Så gick han upp, såhär, rullade lite på handlederna, knäckte nacken till vänster och höger, slog en, två på plattorna, så satt han igen. Så kommer de och knackar på dörren så här: Markan, 10 minutes to fight, 10 minutes. Jag bara, shit, han har knappt vänt.
Jag ligger och sover. Rutin. Eller också han bara dum i huvudet.
Eller också man lite dum alltså. Man borde värma upp. Camilla Rivarola, som är lite av en favorit, hon har ju inte blivit proffs än, men hon kommer gå en match i Birmingham, apropå hon skadade sig ju. Så att hon kämpar sig närmare proffskarriären. Sen har vi lite Superior Challenge-nyheter. Papi Abedi har ju fått motståndare. Shake, inte Shake Kongo, utan Shake Kone heter den här. 17-8 rekord från Elfenbenskusten. Kone har 8 vinster på knock, men förlorat sina 4 senaste. Så att någonstans får man känna att Papi har fått lite lättare motstånd den här gången än sin förra
kille. Så nu när jag Shake, är det ett namn eller är det en titel de har? Alltså typ som någon prins eller...
Jag vet inte, jag tror att Daniel Tamor har svar på den saken.
Förlåt, vad sa du?
Ja, precis, jag snackar skit.
Det här får vi doppa över.
Shake Kongo, du vet, Shake Kongo. Det här heter Shake Kono.
Och då undrar jag, så här, är Shake, är det som att vara prins typ, eller är det ett förnamn?
Shake Kongo, inte han och pappa kusiner? Förlåt,
alla syrianer är också kusiner.
Kärlek till pappa, jag gillar pappa.
Ja, eller hur.
Det här blir jobbig match fan, det hör man ju.
Ja, det är bra. Ja, men man vet det. Men det är så här tuff, jobbig motståndare. Simon Sköld har också fått motståndare. Guram Kutatelatse ville ju ha en match där mot honom, men Simon hade redan en motståndare, en norrman. Med Kim Tinghaugen som har fått den fighten istället.
Simon, han är Superius Stage Norcat. Han får ska man ta hand om.
inte där på hand.
Det där sa inte jag.
Simon,
det var Daniel Tamer som sa det.
Det var Daniel Tamer, ni kan få min adress också. Inga problem.
Ja, det är bra. De är Diaz-bröderna. Alltså, ja, svenska Diaz. De har blivit
det.
Alltså.
Det är härligt.
Det är bra. Sadibou Sy har fått motståndare. Kommer att möta Nikos Nitro Sokolis. 12-5 med rekord. Vunnit tävlingar i no-gi och har en bakgrund inom kickboxning och BJ. Så att det alltså Sadibou Sy har faktiskt fått möta hårt motstånd från början, eller alltså vad säger ni, alltså när han mötte Oscar Piechotta där tidigt, då han har mött bra fighters alltså.
Ja, men han är ju själv bra så jag, ja.
Vad säger ni om han sparkar på Pancrase, säger de att han har bäst sparkar i kanske stan eller åtminstone på den klubben. Vad tycker ni? Ni har ju bra sparkar själva.
Ja, nej, alltså Sadibou, han har världs nivå sparkar. Jag tycker han sparkar jättebra. Men det är bara det man det liksom, när det kommer till MMA också, det gäller att man får anpassa sin stil och akta sig för nedtagningar och sådär. Men jag tror stort på Sadibou Sy. Han är framtidslöfte.
Vad säger du, David?
Ja, han sparkar det. De är blixtsnabba.
Har ni sparat med honom någon gång eller?
Faktiskt inte, men vi har liksom många år tillbaks. Vi är också från kåten, om man säger så, från den stående från början, så jag minns redan långt tillbaks när man gick upp, alltså matcher och sånt, så Sadibou, han jättesnabba sparkar, blixtsnabba så.
Ja, och hårda. Vi har lite Rumble of the Kings-nyheter också. Josef El Hamdi har från Marocko ska möta Sunny Dahlbäck. 43-13 har Sunny nu i rekord. Det är kul. Det är en semifinal. Det kommer bli en final också där som jag tror att de hoppas på två svenskar i finalen, men vi får se. För den andra semifinalen då är Egzon Ratch 99-35 i rekord. De går ju många fighter alltså, stående fighters alltså. Hur många har ni gått stående?
Jag har väl gått en cirka 50 matcher tror jag i thaiboxing.
50-0 eller?
Säger Daniel. Vad säger du?
Jag tror jag torskat 2 till matcher.
48-2, det är mäktigt.
Vad har du då, David?
Typ samma.
Men ni härjade rejält mycket. Och ni har ju också lite minnen från Sunny Dahlbäck också, det, eller hur?
Vi har ju mötts, jag och Sunny, 2 gånger.
Ja. Och hur har det gått?
Så, på papperna 1-1, men vi snackade en gång, jag och Sunny, vi bara sen innan vi blir pensionärer så gör vi ens nummer 3.
David och Sunny igen alltså.
Ja, det är, fyller vi hela hovet och delar vi på cash.
Vi kommer direkt.
Money fight.
Hovet är för litet alltså, det blir Tele2 tror jag på den. Nej, men där Eggson där kommer möta Magnus Andersson, 29-8 i rekord. Känner ni till honom, Magnus Andersson? Han har också hållit på ganska länge va, eller?
Det är också nog tvärtom där, tror jag. Eller?
Han känner till er.
Han känner till er.
Ja, men de flesta känner till er.
Vad heter för någonting?
Magnus Andersson.
Magnus Andersson. Förlåt, jag har nog hört talas om det här namnet, men jag vet det. Kanske bara ser han.
Ja, det är säkert. Ser säkert.
Han. Exakt. Han ser ut som Magnus Andersson.
Han ser ut som en Magnus Andersson. Men han är
Magnus Samuelsson.
Ja, exakt.
Min generation. 200 kilo vägen. Hur går det, Simon? Har du någonting kvar?
Boxning. Jag har lite kvar. Lite boxning. Anthony Jiggett ska göra till titelförsvar. Och då ska vara i Leicester i England då. 2 december kommer han möta brittiska Joe Hughes. Så det ska bli spännande, riktigt kul. Vi har Oliver Flodin som vann sin andra proffsboxningsmatch i World Boxing Super Series mot Pavel någonting som har 3-3 record. Så att 2-0 har han nu, Oliver. Så det är kul, vi behöver ju boxare som kommer upp. Och det kommer upp fler och fler bra.
Mm. Pavel någonting, det låter inte 100.
Ja, han heter Revchikvaets. Manoff mötte Bojanski. Fyra, deras fjärde möte. Det är, alltså, de möttes 2002, de möttes 2008, de möttes 2009 och så nu 2017. 3-0 stod det ju till Remy Bojanski inför deras fjärde möte. Så man måste övertala sig till att få oss efter ligga under med 3 matcher. Men många tycker ju att det var lite konstigt domslut. Men Manoff vann den matchen mot Remy Bojanski på domslut. Alltså har ni sett matchen?
Ja, jag såg den faktiskt.
De är bra, de här killarna. Även om de är äldre nu och inte... Där är jag klar!
Hur är det?
Ja!
Där var den. Kampsportsnyheter i korthet.
Korthet. Ja, det var korthet.
Ja,
det.
Fighterpodden, hörrni, det är avsnitt nummer 26. Applåd för det, va?
Oj. Liten golfapplåd. Jag har sagt så mycket här.
Du kämpar, du har inte varit här så mycket, Hans. Så det,
men vad har jag för rekord? Jag har väl...
19 tror jag har kollat här.
19 har inte varit här. Och...
Nej, du har varit här alltså.
Jag har varit här 19 och sen...
19-7 alltså.
19-7.
Men nu ser ni in här faktiskt. Vi har ju infört ett nytt programmoment där vi har utlottning. Det är tävling och nu har vi 2 stycken meter till Superior Challenge. Simon, när är Superior Challenge?
Superior Challenge 2 december. Eriksdalshallen.
Aha. Och då fungerar det så här, du som lyssnar just nu i den här podden som alltså är inspelad, så det här och nu det händer. Du ska svara till oss på fighterpodden@fightermag.se och då skickar du in det till oss med rätt svar. Och den som har rätt svar och skickar in först vinner biljetterna. Och frågan du ska svara på kommer här.
Ja, man kan skicka in fel svar också givetvis, men då kommer man inte att vinna någonting. Nej, det är helt överflödigt, men gör gärna det. Ja. Och det är en Superior Challenge-fråga då givetvis, och den lyder sålunda. Vem var Michel Ersoy mötte senast? Kan ni lura på, skriv ner rätt svar och skicka till den adressen som Mårten precis rabblade upp.
Fighterpodden at fightermag.se. Det är lika bra att man helt enkelt pausar sin podd och går och gör det nu så man kan vinna.
Mm. Får jag och David också rösta?
Nej!
Jag är i USA då, jag går ju min match den 2 december.
Ja, okay. just det.
Jag kan inte sälja biljetterna, man vet aldrig.
Men du, David, vi har bra övergång där. Vi tar den, jag älskar sådana övergångar. Precis, 2 december, för det är där du ska ha din nästa match. Jag tittar lite grann på ditt record här, va? Och din start var ju faktiskt i The Ultimate Fighter. Och du fick ju ditt UFC-kontrakt före Daniel, storebror.
Ja, det var efter mina, vad ska man säga, goda prestationer när jag var i huset. Så... valde Dana White och signa mig in till UFC.
Kan vi stanna lite gärna bara på The Ultimate Fighter? Hur var det att göra den?
Det var bra. Riktiga goda minnen därifrån. Vi var ju 2 månader. Då var vi med Conor McGregor. Alltså, vi är mycket dagligen då, hela tiden.
Vem var eran lagledare? Var det...
det var Conor.
Ja, det var det. Ja. Mm.
Skön, jätteskön Conor. Så här, typiskt irländsk liksom, så här, action och du vet, whisky och allt det här. Det var mycket träning var det. Saken är det enda som är skillnaden liksom, det är en hel del mentalt liksom. Du är inne i ett hus, ni är typ 20 grabbar och det är ingen tv, det är inga telefoner, ingen kontakt med hemma, familjen och sånt. Mm. Men
jag måste säga det att det var ju också den säsongen som man fortfarande brydde sig om tuff. Alltså nu är det lite svårare att bry sig om tuff. Jag tycker det har blivit så mycket med det här med The Ultimate Fighter. Men den, alla brydde sig om den säsongen.
Det var den bästa säsongen.
Vi säger inte det här för att du var med den.
Upp till den och kanske den som var efter, så var det fortfarande så att väldigt många tittade på det. Sen har det lite grann dalat efter det. Det är inte alls lika populärt längre i hela världen.
Och sen är väl franchisen lite devalverad. Det är flera territorier, var det Brasilien och
Sverige. Allt. Det är väldigt många sådana. Mm. Men vad säger ni? Skulle det kunna fungera att ha en nordisk tuff?
Absolut. Självklart, säger Daniel. Mm.
För det skulle vara ganska spännande, va? Eller vad säger ni? Ni kan vara coacher.
Exakt, då måste det vara obligatoriskt Tamer bröderna med. Det var coolt. Tamer coach Daniel, Tamer coach David. Fan vad coolt det skulle bli. Och
så ska ni mötas sen ju när
nej,
det är slut.
Jo. Absolut, men det, då pratar vi pengar.
Money talk.
Ja. Jag tycker ni sålde in det här bra.
Ja,
det här kan, det kan ske.
Men vem skulle vinna mellan er två?
Det skulle pappa nog få avgöra. Vi skulle ta ett möte med farsan hemma och så skulle vi se pappa hur ska vi göra. För annars, värsta matchen skulle vara mot pappa hemma.
Men vi hänger kvar lite grann hos dig David. Så att det var Ultimate Fighter. Och sen så du mötte ju bland annat Martin Svensson där i första UFC-fighten, va? Och slog ut honom. Hur kändes det? Alltså den enda svenska eller deltagare, ja, hur tänker man då?
Helst ville inte jag ju möta Martin, om man säger så. När jag fick höra att det skulle bli och han. Men sen samtidigt, det ligger inte i mina händer. Liksom. Jag kan inte göra någonting åt det. Det är UFC som har bestämt den och det är bara att acceptera som det är. Och man är ju fortfarande vänner och allt sånt. Och,
du har mött svenska förut. Det är inte som att det var första gången du mött en. Du har ju gått massa matcher här. Så att, eller hur? Så att det är liksom,
absolut. Mm. Ja, jag har gjort det, absolut. Ja. Men jag vet inte, helst så vill jag gärna möta någon annan. Men det vart som det vart. Men i alla fall, Martin också är duktig. Han har varit med länge i MMA och sådär. Och vi var ju i huset också tillsammans. Mm. Ja, vi skojade en hel del där borta. Och byra, bärs, bärs, allt möjligt. Och
pratar ni mycket svenska då, ni med varandra?
Ja, så? Man fick ju inte göra det. Det var ju engelska. Så fort vi började prata svenska så kom de och guys, you can talk only English. Jag var, sorry. Så, men det var roligt. Vi var tre svenskar i huset. Så det var jag, Martin och Frans. Riktiga goda minnen därifrån. Vi hade kul liksom. Det hade vi.
Häftigt, och det tog det hela vägen. Alltså det är som sagt, drömmen är först att komma in till The Ultimate Fighter. Sen ska man ta sig in och få ett kontrakt med UFC. Du tog Martin Svensson. Ja. Och nu har du tre obesegrade matcher i rad i UFC.
Mm. Mm. Det har varit en lång resa. Jag vet ju vad jag har gått igenom. Folk alltså, som inte vet, jag vet vad jag har gått igenom. Det har varit en lång resa. Det kan jag lova liksom. Jag kom in till Ultimate Fighter. Det var massa tester, fystester, och det var sparringar och det var media. Det var jättemycket, men till slut tog jag i mig och gjorde jättebra där inne och fick mitt kontrakt. Och nu är jag i UFC, jag har gjort tre matcher obesegrad. Jag var ju även den första UFC-fighter från Sverige som har vunnit liksom alla matcherna från debut då. Och min senaste match var ju utvald till nummer tre bästa året på hela UFC liksom. Så det går bra. Jag kämpar hårt.
Märker du av skillnad? Alltså folk som du träffar nu och sådär. Känner du någon skillnad?
Ja, alltså, det är klart. Man märker lite skillnad. Det gör man absolut.
Nu är du en superstar på ett helt annat sätt än vad du har varit förut. Men känner du så? Eller är det samma här? Det är liksom...
Jag är ju David, men självklart. Jag är mig själv. Jag ska alltid liksom... Mm. Var stark och var med för att hålla mig till den jag är. Inte, alltså, men självklart, det är mycket. Man går ut i stan, bilder och liksom lycka till.
Hur ofta
och,
blir du igenkänd på stan?
Det är ganska ofta.
Coolt.
Sen UFC. Jag ska inte skryta så, men ja. Mycket. Senaste matchen i Vegas, då var jag och brorsan. Alltså jag lovar, vi kom till flygplatsen till mig, flygvärdinnorna. Jag lovade att de liksom... tog bilder och sånt, så kom det folk. Jag var rädd typ. Det kom ett par skrikande liksom. Vad är det som händer? De bara, du. Vi var och kollade på liksom, så ville de ta bilder och sånt. Och, nej men det är bara jättekul liksom. Jag är jätteglad och jag har kämpat hårt för detta. Och jag hoppas kunna leverera mer och mer. Och, liksom.
Men man tänker för dig då Daniel. Du fick ju kontrakt några år efter brorsan. Du är också äldre, du är storebror.
Precis.
Hur kändes det?
Nej men alltså det är ingenting, vi har alltid stöttat varandra, jag och David. Och grejen var så här att just mitt kontrakt, det var ju liksom där att jag fick ta chansen och jobba med in. Då jag fick ta en sista minuten match där. Det var i Skottland där, jag hade precis gift mig. Jag åkte till Mauritius på smekmånad, var där med min fru. Sen hade vi varit där en vecka på så här, femstjärnigt all inclusive hotell. Alltså eget lyxigt hotell och så blått vatten. Wow, nu ska jag bara koppla av mig 2 veckor här liksom. Och sen hade jag varit där i typ en vecka, checkat upp mig och bara, oh, självklart så dricker man ju någon drink här och där också. Sen så hade UFC kontaktat mig och de, ja, de hade liksom haft ögonen på mig självklart. Och de hade ju, de sa dem att det finns en match, Skottland vill ha dem. Det var inte så att de sa, här du vill ha liksom ett UFC-kontrakt. Så nej, det var liksom, vill ha den här matchen. Och självklart, gör man bra ifrån sig på en sån match, så liksom får du fler matcher och får du chansen att visa upp det. Och jag tog chansen och egentligen så hade det inte varit UFC, hade aldrig gått den här matchen. Men det var ju så 10 dagars varsel. Det var 10 dagars varsel, ja. Så jag hade ju ett x antal kilo att gå ner och komma i form.
Vet du, hur många kilo hade du? Hur mycket låg du snett?
Jag tror att jag hade, från när de ringde mig, jag tror det var så här 8 kilo över.
Jävlar.
På 10 dagar, ja. Så jag fick gå ner de 8 kilorna, plus att min form var inte alls där innan jag gifte mig, ni vet, min lägenhet och det. Jag ska inte skälla ifrån mig bortförklaringar, men i alla fall, jag gjorde det bästa jag kunde trots att jag bröt handen på första 20 sekunderna in i första ronden, så min hand var ju bruten, så jag led ju under hela matchen, men jag vägrade upp, jag gjorde allt bara för att jag har ju kämpat för hur länge som helst. Jag har drömt om att komma till UFC, jag har liksom krigat på alla sätt för att komma dit. Det är inte lätt att komma dit heller, så jag, alla vill, alla försöker, jag försöker hur mycket som helst. Jag var obesegrad innan jag kom till UFC. 6-0, alla matcher första ronden knockout, eller jag hade 3 knockouter, 3 submission på avslut, och då var jag bättre förberedd, då liksom var jag redo. Men den här matchen, det var liksom, jag visste, jag bara, jag får gå in och göra mitt bästa. Det var en viktklass över min egen och jag mötte en större och tyngre kille och ja, i alla fall.
Det är ju en krigare som tar det. Vad sa din ja, det var ju din fru, hon har blivit fru då. Vad sa hon första veckan på smekmånad?
Det är slut på smekmånad.
Ja, exakt. Det var lite så. Jag sa till henne, jag bara, frugan, tyvärr, vi får ta om den här smekmånaden. Jag bara, nu upphäver vi smekmånaden. Och, nej, det var inte direkt så. Jag åkte till, jag tog en taxi till gym närheten där. Så fick jag liksom panik, börja träna upp mig och få igång min puls och simma lite på stränderna, kondition. Jag hade typ 5 dagar kvar när jag kom hem från smekmånaden. Så jag fick kämpa de sista dagarna. Och det var tufft, men det var bara... I alla fall, jag gick dit och gjorde en UFC, gillade min match i alla fall. Så.
Jag kan säga att du håller på med kampsport, eller hur?
Exakt.
Det där kamp.
Inte golf där.
Precis. Nej, men det var lite det att jag kände bara det att nog med att jag hade en dålig fysik, alltså jag hade inte den bästa fysiken där heller. Det var att min hand var ju bruten, så jag slogs ju med vänsterhanden typ hela matchen. Jag slog någon gång, alltså min handen var ju helt benpipan, gick igenom.
Ja, alltså, när man säger bruten hand, det kan ju vara på massa saker. Vad hade hänt med handen?
Alltså var ju så här, mitt pekfinger, benet där i mitten gick av. Alltså den knäcktes i mitten. Om ni kollar matchen, första jag tror var 20-17 sekunderna där jag svängde överarms höger. Och där så kände jag klack, någonting gick sönder. Och det då direkt så svingade jag, snurrade om bågar. Och när jag satte mig där efter första ronden menar jag, så tränade Andreas Michael, ja, men det. Och jag kollade på han, jag var helt groggy i ansiktet. Jag, bara, alltså, jag kände att all bara, alltså, kortisol i kroppen och bara, det var inflammation direkt, det gick till handen. Och jag bara, min hand är bruten, min hand, adrenalinen kickade i kroppen. Och jag bara, min hand är bruten. Och han bara, det är bara psykiskt, kör nu. jag bara, okej, du har rätt, det är bara psykiskt, gå in och fortsätt nu, Daniel. Men jag kände att kroppen, den, alltså tredje ronden där, min kropp, jag försökte gå upp, nej det gick inte. Jag har liksom aldrig varit så i form, jag går in i match. Men jag får åtgärda det till nästa gång helt enkelt. Och
Det var en strong insats.
Ja, det var jättestrong. Vad har de sagt efter då? Har du nu ett kontrakt och sådana saker? Eller har du...
Ja, självklart. Jag blev inte kattad. Tvärtom, jag var ju deppad där när jag kom från sjukhuset. Och jag, UFC, matchmaking, bara, men fan vad bra match. Bara, grattis, fight of the night. Jag bara, va? Skämtar du? Typ så. För mig själv, jag var inte nöjd med mig själv. Liksom. Men ändå, folk var ju nöjda trots omständigheterna, men...
Men vet du, har du fått något nytt matchdatum för dig, Daniel?
De har kontaktat mig och frågat typ hur är din hand, är du, när är du redo? Och jag sa det, jag bara måste först bli, jag vill bli 100% den gången. Jag vill inte förfölja mitt gamla rekord, knockout första ronderna, avslut första ronderna, det är det jag är ute efter. Och jag måste vara hel.
Och hur känns handen?
Handen känns bättre, alltså handen känns bättre och det är liksom det. För det är så små muskler runt om handen, det är fingret och nu är handen bra. Men sen är handleden, oj, plötsligt. Jag har inte använt min handled på kanske 3 månader, så nu måste jag jobba på handleden. Men jag är tillbaka, jag tränas, jag grapplas, jag brottas och jag slåss. Och, ja. Det är liksom det psykiska också, att man måste våga använda handen 100%. Och det är, jag skulle säga, efter årsskiftet, februari där, det är en... Det är mitt mål att gå match där någonstans.
Jag hoppas det verkligen. Någonting som jag kan tipsa alla om som tittar på er, det är att så här, när ni går match, kolla på den andra brorsan som inte går matchen. Det är skitroligt. Jag har gjort det flera gånger. Jag har suttit också bredvid flera gånger och kommenterat så här när ni går. Och det, alltså, det är så kul att se. För alltså, den andra personen som står utanför, alltså, det är känslor, det är ilska, det är alltså, sorg, det är allt. Alltså, har du sett, Daniel, hur David ser ut när du går din match? Har du sett det?
Troligen inte.
Nej, men alltså, efteråt, för då får man ju se liksom. Du är så här besviken, David, du är glad och du är pepp. Alltså, ni går igenom alla känslor när er brorsa går match.
Jag kan säga så här, alltså, det är, varje gång David går in i match, alltså, det är jobbigt för mig också. Alltså, du vet, att man har en bror eller en nära vän, det är jättejobbigt när man ska coacha den. Det är liksom, man går in, man ser motståndaren, han är här för att skada min vän eller bror. Man blir så här, ja, den där jäveln. Och du vet, hittills har det alltid gått bra, men du vet, jag vill inte bara tänka, jag vill inte tänka tanken den dagen det vänder. Så därför jag blir alltid pusha brorsan hårt och vara där. Jag blir arg om man missar en träning eller kommer sent eller det. Så därför vi alltid där, är jätteallvarligt, för det är jättehälsofarligt om man inte är på topp där i buren.
Jag såg er i, jag ska inte säga vem som var i buren, men det var i Solnahallen, och då var det en bror som fightade, så en som klättrade upp på utsidan. Domaren bara, vad är det som händer?
Det där kan nog vara äldsta brorsan, Gabriel.
Men det är också, Reza Madadi är lite liknande. Alltså, han blir också, han kan ju ligga bredvid buren och ska visa grejer. Alltså, han är helt galen när han ska coacha. Alltså, det är väldigt kul att se på.
Du, men David, du som är lillebror då. Har han varit en schysst storbror? Eller är han storbror? Det känns som att ni är ganska tajta med varandra.
Vi är tajta, det är vi. Vi liksom, vi går och tränar tillsammans. Vi går, alltså, våra viklasser är nästan, alltså... Det är min bror liksom. Sen så här, det stora eller inte, jag har inte riktigt liksom.
Vem är tjockast då?
det där var liksom utifrån hans upplevelse. Han är min stor, men för mig som är storebror kan jag säga att farsan bara alltid, hörru, du är storebrorsan, du ska, och du har ansvaret, fattar du? Kommer du hem nu och det har hänt någonting, du som får ansvaret. Det är verkligheten.
Nej, det är min bror, det är bara så jag säger. För mig är åldern bara en siffra.
Ja, det är kul att se.
Ja, det måste ju ha en himla trygghet, alltså, att ni alltid har varann och liksom med och motgång. Och det är, som sagt, det är inte alla som har det på det sättet.
Vi har alltid hjälpt och stöttat varandra sen dag ett. Det har vi gjort. Och vi har hållit på med den här sporten i jättemånga år. Trots, vi är 28, Daniel är 29. 15 år har vi hållit på i alla fall med det här. Ja. Och
Vi har en lyssnarfråga som inte är till dig utan som faktiskt är till Johan i hörnet, som kanske kommer tillbaka lite grann till din tränare. Så ska vi alldeles strax också reda ut det här, din kommande match nu, David. Även det här är ju ett nytt moment i Fighterpodden, gossar. Och då är det så, Johan, att vi har fått en fråga från en lyssnare. Och det kan du göra som då du hör på podden. Skicka in till fighterpodden@fightermag.se. Här är ifrån Ola Jansson i Flen som undrar: hej, jag undrar om Vale Tudo och MMA är samma sak. Och det känns som en perfekt fråga för dig, Johan.
Mm-hmm. Vale Tudo är ju portugisiskt för allt är tillåtet, ungefär så. Och kom till någon gång på 20-talet, eller termen, som någon sån här cirkusakt, eller som säger att folk kunde hoppa in lite så här strongman contest, där man kunde testa sin stil, sin boxning eller sin capoeira eller sin jiu-jitsu mot varandra, och så kunde folk betta och så fick man cash. Och det var ju minimalt med regler.
Ja, var det någon regler då?
Nej, oftast så det var väl inte okej liksom att bitas och sådär kanske, men jag tror att det inte domaren såg, om det nu fanns någon domare, så kom man undan med det. Och sen så hoppar vi fram till 50-tal, så har vi Gracie-klanen som gör det här, börjar liksom producera Valetudo-matcher. Långt före det vi hade, som vi kallar MMA idag. Och det, även där var det ju, det var bare knuckle, man hade inga handskar. Ibland så körde man, det fanns liksom ingen tidsram. De hade samtidigt då turneringar där de åkte till Japan och till andra länder för att möta bland annat då judoutövare Kimura till exempel, som Helio Gracie mötte.
Därav namnet Kimura för dig som lyssnar.
Precis, mm. Han åkte på ett sånt lås och därför så döpte man inom BJJ-tekniken till Kimura. I alla fall, de höll på med det här ganska länge. Det finns rätt mycket material om man orkar titta tillbaka i tiden. Och sen så var det ju så då att en av de äldre bröderna, Horion Gracie, han fick för sig att han skulle köpa in sig, eller snackade ihop sig med Art Davis som grundade UFC från början. Så skickade han in sin lillebror, om jag kommer ihåg rätt.
Han, den minsta av dem, om man säger så.
Just
den som då, för att bevisa.
Hoist. Ja, exakt. Och även här då så hade man inte döpt, eller du hade inte kommit fram riktigt till vad det skulle kallas, utan man pratade om Ultimate Fighting, No Holds Barred och Valetudo. Och om man tittar på de första eventen så var det mycket riktigt så att man fick slå varandra i skrevet och sparka varandra lite här och där och skalla. Och, alltså man fick pyssla med lite vad som helst. Och samtidigt som det här gick av stapeln så körde de faktiskt en liknande kampanj i Japan som hette Choke, där Hickson var med, som är en annan då ur Gracie-klanen. Och det här var det som blev Pride sen. Mm. Så de körde det här, de här spåren parallellt för att lansera sin stil. Hur som helst. Sen började, jag vet faktiskt inte vem det var som började säga mixed martial arts. Jag tror att det var liksom, jag gissar att det var någon organisk grej att man började kalla det. Ja. Och sen så kom då en jäkla massa regelsystem i slutet på 90-talet. Du får ju hoppa in här och hjälpa till.
Han tittar på mig då. Som har skrivit en bok om det. Läs min bok istället. Jag är plugg till den. Om man får tag i den. Den är ganska slutsåld.
Men
det är den. Det är sant.
Ja. Ja, men om man ska summera det så kan man väl säga att Valetudo betyder att allting är tillåtet. Och MMA idag är definitivt inte allting tillåtet. Vi har, vad är det, 70 regler eller något sånt där. Mm. Så att det är väldigt stor skillnad. Om man nu skulle vilja förklara det på något sätt så är det väl Valetudo och typ street fighting med ett annat ord.
Tack Johan i hörnet. Fighterpodden i studion, storebror Daniel Tamer och lillebror David Tamer. Och David som då laddar inför sin match den 2 december. Berätta lite grann hur du känner inför den här matchen.
Känns bra. Full fart med träningen. 2 pass om dagen. 10 pass i veckan. Det går bra. Det rullar på.
Och vem är du möter?
Dakar Klose är det.
Dakar Klose.
Ja. Nu såg han senaste match.
Ja, jag har sett den.
Så,
han är tuff alltså.
Ja, han är duktig. Han är obesegrad. Han är duktig. Men jag är bättre.
Du är bättre.
Ja.
Så är det.
Bra. Ska visa vart skåpet ska stå.
Bra.
Men hur mycket... Den vinsten.
Ja, det utgår vi ifrån. Måste bli så. Men hur mycket studerar du din motståndare?
Jag fastnar inte allt för länge. Jag kollar bara lite grann. Tittar lite sis och så. Så är det. Det räcker typ. Jag är inte den som liksom fastnar och ska dag in och dag ut och kolla på han. Så liksom, jag bara brukar se lite enkelt. Vad är det för sorts typ? Vad är det för fighter?
Men du vet hur han spelar ungefär?
Ja, ungefär. Ja. Men jag överdriver inte allt för mycket och fastnar och tittar dagligen på hans videoklipp och så. Men jag har sett ett par matcher på honom, det har jag gjort.
Vad skulle du säga, hur har han kunnat få den här matchen? Alltså du är obesegrad i UFC.
Mm.
Och hur har han kunnat få den här fighten? Alltså har han en sån, säger du att han har en sån spännande stil eller något sånt där? Du är ju favorit, ganska stor favorit till den här, i den här matchen.
Han har ju ganska bra vinst senaste, det var mot han Mark Diakese.
Exakt, vilket är en tuff person också.
Ja, exakt. Så det är väl efter det liksom han har fått upp sitt namn. Och så.
Tycker du att det är värre att möta någon som inte är så känd men som är bra liksom? Eller är det skönare att möta någon så här, du vet, om du skulle få möta någon Tony Ferguson eller något så här, som alla hypar till exempel, bara för att nämna ett namn. Ja. Då skulle du vara underdog.
Mm.
Nu är du som är favorit.
Absolut, alltså jag har ju mött bägge två. Alltså folk som är på väg uppåt ibland, vissa av dem är ju liksom hungrigare än vissa som är på toppen. De som är i toppen ibland, de är ju rätt så, hur ska man säga, hur ska man beskriva det? Mätta typ sådär. Men Absolut, när man är där inne, jag tror inte att det är någon som vill förlora. Alla vill ju vinna liksom, så. Men sen är det liksom, ja, kunskapen talar liksom. Ibland kan man, vissa som, alltså man kan ju prata hur mycket som helst, vänster, höger, but in the end of the day, it's all about, you know, punches and kicks and experience. You know what I'm saying? Så. Nej, men jag är taggad och ska bli jättekul nu att få köra. Så det är alltid kul att UFC lägger mig på de här. Det är folk som brukar säga, fan David, du får ju riktiga bra galer liksom. Nu är det UFC 218, det är ju jättebra matcher.
Jättebra, ja.
Det är bältesmatcher. Och... Men jag är glad, jag är verkligen stolt och liksom gå in där och visa hela världen. Och, ja.
Ja, men det är coolt alltså. Vi älskar ju våra svenska... Ja. MMA-fighters, så att du har gjort så bra ifrån dig. Det är häftigt. Och senaste matchen var ju helt fantastisk. Vi håller tummarna.
Tack snälla.
När du vann den matchen och höll lite tal där, sista du sa sen, så tackade du Gud.
Ja.
Ja, hur viktigt är det för dig med tro?
Mycket. Alltså ganska, ja, mycket liksom. Liksom jag tackar Jesus för allt, för hälsan och för allting liksom i livet. Så ibland när det kan gå bra för mig exempel, då tar inte jag typ kredden till mig själv. Då tänker jag liksom, som jag sa, typ all ära till Gud. Det är typ Jesus, han hjälper mig, han ger mig kraften, välsignelsen och du vet, allt det här. Så ja, det...
Är det inom familjen? Är ni lika, är ni samma? Har ni samma syn på det? Vad säger du, Daniel?
Ja, självklart. Vi är uppväxta och födda till att vara kristna och vi tror väldigt stort på Gud, så självklart.
Men era föräldrar går i kyrkan regelbundet och allt sånt där?
Ja, absolut, vi också. Vi är båda två i regelbundet. Nej, men det är alltid vi faktiskt, man känner att det är någonting, att man har någonting, det, alltså hela karriären och allt, vi har känt att det har varit någonting där också som har, vi har fått något extra därifrån också, och man har ju känt det alltid innan våra matcher, så vi går ju till prästen och vi får, de ber över oss och allting, och det känns magiskt på något sätt. Det är, man känner att man får den extra kicken att okej, okay, nu liksom, det känns skönt, man är avslappnad och i den mina matcher jag kan läsa Bibeln och allt, och det känns så tryggt och skönt. Och
öga för öga, tand för tand, tänker jag.
Ja. Så är det, alltså det är starkt att se er båda två. Jag tänker på, man ser när ni pratar, hur ni diskuterar med varandra, alltså det här. Det är som att ni vet lite grann vad den andra ska säga. Ni är, eller hur?
Ja, något åt det hållet.
Vi kan
varandra
ut och in till.
Ja,
de bröderna Tamer som du och jag, Morten.
Ja, eller hur? Precis. Ni påminner som sagt lite grann kanske, men inte så mycket om Nate och Nick.
Nej, de här brorsarna är ju snygga. De andra har inte något vidare.
Ja, men Daniel, det finns en på er klubb som är riktigt på väg framåt, som också har varit här och snackat, som är riktigt grym tycker jag. Hamza Bogamsa, vad säger du om hans karriär? Vad är han på väg?
Hamza, det är den svenska Badr Hari. Och han är jättestort framtidslöfte. Jag tror stort på Hamza. Han kommer bli grym. Alltså jag tror väldigt surt på han. Han är en av dem.
Varför heter han Golden Boy?
Alltså han är, alla marokkaner vill ju vara Badr Hari. Nej, men kärlek och respekt. Jag gillar Hamza jättemycket och fan, det är bra att du nämnde han. Han ville faktiskt att jag skulle prata om hans namn.
Härligt. Nej, men han är grym. På väg framåt, verkligen.
Hörrni, vi ska ta och knyta ihop Fighterpodden faktiskt för idag. Det var ett sant nöje att ha Daniel Tamer och David Tamer här. Applåd till er killar.
Verkligen.
Och säg igen då vem som är storebror och lillebror. För du har sagt det många gånger
ja,
nu.
Ja, men jag håller. Daniel är storebror. Ja.
Så är det.
Okej, och en sista. Vem är snyggast då?
Ja, det är ju David.
Så jättesvårt.
Vänta. Vi måste vända oss till oraklet. Det är bara han som kan svara på
hörnet.
Vi har ju ingen safe så där. Vad säger han? Nej, jag tycker ni är lika söta.
Ah, kom igen. Jag säger att ni är söta, men söta. Eller ska jag säga att ni är snygga killar, det ska jag kanske säga.
Det här är en fighterport som inte riktigt vet hur de ska avsluta idag, tror jag. Så vi kör så. Johan är hörnet där borta, Simon Köln, Hans Wiklund. Jag heter Mårten Söderström. Hör dig av dig till oss, fighterpodden@fightermag.se. Vi hörs om 2 veckor.
Usch!
Arigato, Masti.
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play och Fighter Magazine.